Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. I dagens podd ska vi lyssna till Jon McInnes som talar om den sista tiden.
Jag ska läsa ifrån andra Timoteusbrevet kapitel 3, verserna 1-5. Du ska veta att i de sista dagarna så blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem.
Vi ber. Herre, du är god. Och jag ber att du ska vara närvarande denna stund, Herre. Jag ber att det är ditt namn som ska bli upphöjt, Herre. Herre, jag ber för alla som kommer hit idag och har hört någonting om sista tiden och det väcker bara skräck. Då ber jag att du ska få uppenbara hopp denna stunden, Herre. Att din kärlek ska driva ur all rädsla, Herre. Och att vi ska blicka på Jesus denna stunden som är i centrum av allt, Herre. Vars ljus kan träda in i mörker och all mörker försvinner. Och vi ber att det är det du ska göra denna stunden, Herre. Du ska lysa med ditt ljus och bryta kedjor som finns här och mörker ska försvinna, Herre. Herre, vi ber att du ger oss ögon så vi kan se dig, Herre. Öppna våra hjärtans ögon så vi kan skåda, Herre. Vi ber att du välsignar denna stunden, Herre. Och vi ber att ditt namn ska bli upphöjt. Amen. Gott. Idag har jag fått det härliga ämnet sista tiden. Och vi fick höra en uppmuntrande text precis. Bibeln talar om att det finns någonting som kallas den sista tiden. Som är den period som sker innan Jesus kommer tillbaka. Och den beskrivs på många sätt som tuff, svår och utmanande. Och jag vet inte vad er relation är till ämnet sista tiden. Om ni har någon relation till den alls. Men jag tror att det finns två vanliga reaktioner till ämnet sista tiden. En av dem är total fascination. Jag tror det finns många som älskar att försöka knäcka koder i Bibeln, gillar att tyda tidens tecken och man är så fascinerad av det här så det här är det enda man bryr sig om när det kommer till Bibeln. Och man vill liksom räkna ut när Jesus ska komma tillbaka trots att Jesus själv säger ett x antal gånger att det är inget vi kan veta så är vi ändå väldigt fascinerade av detta. Så sista tiden kan skapa ett gäng konspirationsteoretiker som kommer med någon form av skrämselpropaganda som ofta är väldigt osund. Men en annan reaktion till ämnet sista tiden är rädsla. Man är rädd för ämnet. Man vill inte röra ämnet sista tiden. Man vill aldrig bläddra i märkliga böcker som Uppenbarelseboken. Ofta har man hört märkliga teorier som jag ofta tror är väldigt obibliska. Som har så skrämt en som man försöker fly all snack och undervisning om sista tiden. Och om du är här som har brottats med just den typ av rädsla. Om du är här som har känner ångest bara när ämnet kommer upp. Så vill jag bara säga, jag har bett för dig. Och jag tror på en Kristus som kan befria dig från rädslor. För även om det här är en tid som beskrivs som utmanande och tuff. Så beskrivs det också som en oerhört hoppfull tid, för det betyder att vår pappa är snart här. Vår broder Jesus Kristus är snart här. ondskan ska inte ha sista ordet. Snart är han tillbaka. Så de första kristna, de såg det här med Jesu återkomst som goda nyheter. Det handlar om att Gud ska sätta allting till rätta. Ondskan ska inte längre få härska, den ska tystas. Så i en text som Paulus skriver när han beskriver om Jesu återkomst så uppmuntrar han församlingen genom att säga så här i första Thessalonikerbrevet. Han har dött för oss, alltså Jesus, för att vi ska leva tillsammans med honom. Och han säger att Jesus kom för första gången för att dö, för att rädda oss så att hans andra ankomst ska bli goda nyheter till dem som tror på Jesus Kristus. Vi har ingenting att frukta. Så det jag vill göra idag är att jag vill ställa två frågor om den sista tiden. Och sen vill jag lyfta två saker som jag tror Bibeln bjuder in oss till gällande hur vi ska leva i den sista tiden. Jag böjer denna för den är vägen för er. Det var svårare sagt än gjort. Så, perfekt. Och det här är ett stort ämne. Vi hade kunnat ha flera bibelstudier om detta. Så det jag vill göra är att inte gå in på detaljerna som ofta fascinerar folk. Men försöka se helheten. Vad handlar det här med sista tiden om? Vad är det för något? Och en av de vanligaste frågorna jag får är frågan, lever vi i den sista tiden och kan vi veta? För när vi läste det här, när vi fick höra den här texten läsas och när Paulus listar olika hemska saker som finns i sista tiden, då kan det vara enkelt att känna, det här känns väldigt likt vad som sker idag. Idag ser vi krig, idag ser vi elände. De senaste 100 åren har fler människor dött i krig än alla århundraden tillsammans. Betyder det att vi lever i den sista tiden? Och kan vi veta? Och jag ska vara så arrogant och provocerande just nu och säga att jag vet svaret. 100%. Och några är kanske oroliga nu, men håll ut. Jag vet svaret på om vi är i sista tiden. Svaret är garanterat ett ja, men här finns det största missförståndet när det kommer till frågan om sista tiden. Låt oss höra två bibliska texter som berättar för oss när den sista tiden är. Första är första Johannesbrevet som säger så här. Mina barn, detta är den sista tiden. Ganska klart. Låt oss ta Hebreerbrevet kapitel 1. Vid denna tidens slut. Det finns flera bibelverser som beskriver att redan när Nya testamentets författare skrev sina brev så sa de sista tiden har satts igång. För här tror jag att vi kopplar sista tiden så till de allra sista dagarna. Jag tror att det kommer finnas en antikrist och sånt som kommer. Men när Bibeln talar generellt om sista tiden så är det inte de allra sista dagarna. För Bibeln är den sista tiden, perioden mellan Jesus himmels uppfärd och hans återkomst. Där han ska komma så som han lämnade oss. Och hela den här perioden beskrivs om och om och om igen i Nya testamentet som den sista tiden. Det är den sista epoken. Alltid förut har man inväntat någonting. Det enda vi nu inväntar är hans återkomst. Så därför insisterar Bibeln att vi lever i denna sista tiden. Så när Paulus skriver till Timoteus om olika saker som ska ske i den sista tiden så skriver han till Timoteus och säger håll dig borta från dem. Alltså de finns redan här och nu. Och det betyder att varje gång vi hör om elände och ondska som finns i världen så är det tänkt att vi kan säga, just det. Vi lever i den sista tiden. Vi är där. Nu. Min andra fråga jag ska ställa och försöka besvara. En fråga som sällan ställs tror jag. Varför är den sista tiden svår? Varför tycks det vara som att ondskan intensifieras? Och jag vill ta hjälp från Uppenbarelseboken 12. I Uppenbarelseboken 12 så har det beskrivit att Jesu död har besegrat de onda makterna. Den har besegrat djävulen själv. Så det beskrivs ju att Jesus har sänt sin ängel Mikael för att kasta ner djävulen från himmelen i ljuset av Jesus seger på sitt kors. Och då står det en märklig vers i vers 12. Så här står det. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig, du jord och du hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Bibeln tar den här grejen med djävulen som en verklighet. Bibeln förklarar inte djävulen som någon myt eller en symbol, utan faktiskt som någonting som finns i verkligheten. Och det är ofta många av dem som har sett genuin ondska i denna världen som har fattat att det här är på riktigt. Det finns onda krafter i denna världen som inte vill att vi ska tro på dess existens, så vi inte kan se dess avtryck överallt. Men Bibeln insisterar på att när vi ser nationer som gör ondskefulla saker och vi kan känna hur kan människor göra det här, så säger Bibeln att det inte bara är mänskliga faktorer som spelar roll i världen vi lever i. Det finns andra krafter i denna världen som är involverade. Men de är besegrade krafter. Bibeln insisterar på att Jesus död på sitt kors har totalt triumferat över de onda makterna. Att djävulen är maktlös i jämförelse med kung Jesus Kristus. Bibeln beskriver djävulen som en verklig makt, men en besegrad makt. Och då kan man undra, varför ger inte djävulen upp bara? Om han vet att han är besegrad, varför fortsätta med ondskan? Det här jag tror Uppenbarelseboken ger oss svaret. Och den klassiska jämförelsen är att jämföra detta med andra världskriget. Det var år 1944 som de allierade, England och USA och så vidare, stred mot Nazi-Tyskland på Normandis stränder. Och det slutade med att de allierade vann. Och alla visste att Hitler har nu ingen chans att vinna kriget. Kriget är över. Men gav Hitler upp? Nej. Det var vad många av hans generaler ville, sa, du har ingen chans Hitler. Men trots det så fick andra världskriget se många av de mest blodiga strider, även om man visste att Nazi-Tyskland var en besegrad makt. Men varför fortsatte Hitler? Jo, det för sån här ondska fungerar på det här sättet, när de vet att ens tid är kort. Så vi brukar kalla det här striden vid Normandistränder för D-dagen. Men det var inte förrän 1945 som kriget var över. Och man kallar det där V-dagen. Och det är exakt så här Bibeln beskriver den sista tiden. Korset är D-dagen. Vi vet hur allt slutar, för Kristus har besegrat makterna. Men vi inväntar fortfarande V-dagen. Vi inväntar fortfarande dagen då djävulens utrymme kommer försvinna totalt. Och så här har ondska fungerat om och om och om igen i mänsklighetens historia också. När ondska vet att den är besegrad så fortsätter den och är mer aggressiv, för den är arg, för den vet att ens tid är kort. Och det är därför det finns en ond makt som heter djävulen som är arg, för han vet att hans tid är kort. För han vet att han är besegrad. Och han varenda dag som går inväntar dagen då han har inget utrymme kvar. Tills vid dagen vi längtar efter. Så den sista tiden är denna tuffa tiden. Och det finns faktiskt ondskefulla makter, även om de bär nu ansiktet av att vara besegrade. Så lever vi i väntan på V-dagen. Och då vill jag lyfta upp två olika sätt, två saker som vi ska tänka på hur vi ska leva i denna sista tid. Den första punkten jag vill lyfta upp är att Bibeln insisterar om och om igen att vi är kallade till att bli aktiva väntare. Vi är kallade till att vara invänta konungens återkomst. Så här står det i andra Petrusbrevet. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Jag har klippt den lite från meningen, men jag ville bara fånga det här spänningen av att vänta och påskynda. Är det sätt som kristna är kallade till att leva i denna sista tiden. Och på många sätt hade denna predikan kanske varit ännu mer lämplig vid advent. För rent historiskt så har advent visst handlat om att vi väntar in julen, men mer fundamentalt har den handlat om att vi väntar in hans återkomst. Så de fyra veckorna av advent har varit en protest mot att säga till världen att världen kommer inte bara rulla på som den gör, utan Jesus ska sätta allting till rätta. Och det är lite svårt för oss i väst. Vi är inte så här de kändaste i världen för att vara duktiga väntare. Vi är inte kända för vårt tålamod. Vi blir frustrerade på våra datorer som är för långsamma. Vi är inte duktiga väntare. Och vi är inte kända för att ta långsiktiga beslut. Vi vill ha nu, instant kultur. Bara sättet hur vi använder vår miljö visar på hur vi vill ha saker nu, även om det är ett dyrt pris att betala rent långsiktigt. Men det Bibeln kallar oss är någonting kontrakulturellt. Det är att vi ska forma våra liv på sånt sätt som visar att Jesus är kung redan nu. Så vi tar evigheten i perspektiv när vi väljer våra beslut i våra liv. För i en sån här rastlös värld och distraherande värld så bjuds vi in till att bli väntare. Inte passiva väntare, aktiva väntare. Ordet vänta här i Petrus texten jag läste betyder se fram emot. Förväntan på vad som ska komma. Och så lägger Petrus denna spänning att vi väntar och ser fram emot och påskyndar. Nästan en liten paradox samtidigt. Vi bjuds in till att bli sådana adventsmänniskor som inväntar konungens återkomst. Och hur gör vi det? Jo, vi gör det genom att sätta Gud först. Att prissätta Gud före allt annat. Att sätta Gud före våra karriärer, före våra äktenskap, våra familjer. Sätt Gud först är vad Bibeln bjuder in oss till. För det är det bästa vi kan göra för våra familjer och för våra äktenskap. Det är för att rädda våra familjer och rädda våra äktenskap. Och där är den ständiga inbjudan i Bibeln. Lyssna inte på denna världens sätt att säga att vi ska sätta de här grejerna först. Sätt Gud först. Och det tror jag är delvis vad som händer när vi gör det här Petrus kallar påskynda hans ankomst. Vi får hjärtan som är formad av Guds hjärtan, så det blir angeläget för oss att fler människor ska få lära känna denna guden, så att de ska få bli söner och döttrar. Före detta rebeller bjuds till hans bord och äta mat med honom som söner och döttrar. Och det här tror jag är centralt. Men i detta så måste vi inse att det är bara Kristus som är den här världens hopp. Vi kan fundera, vart är världen på väg? För 100 år sedan trodde man vetenskap skulle bli mänsklighetens frälsning. I slutet av 1800-talet så skrev man långa böcker om hur 1900-talet kommer bli det vackraste århundrandet. Men det blev det blodigaste. Vi tror idag ofta att politik är vägen till världens frälsning. Och missförstå mig inte, vetenskap, politik, jättebra grejer, men de är inte världens frälsare och de kommer alltid göra oss besvikna om vi tror det. Den enda frälsaren, det enda ultimata hoppet är sammanfattat i personen Jesus Kristus, kung över allt, över universum, och han är mitt ibland oss just nu. Och det här kräver tro, tillit på denna kungen. Och det är min andra poäng, och min sista poäng är att Jesus bjuder in oss till att tro och lita på honom. Mitt i en värld fylld med lidande, ondska och oro. Det finns en ond makt i världen som vill att vi inte ska lita på att vår fader är god. Det finns en ond makt som lurade Adam och Eva, och han försöker lura oss idag att Gud försöker hålla undan det vi egentligen behöver. Det goda livet. Han vill inte vårt glädjes skull. Men det är en lögn, för vår fader är god och han är värd att lita på i alla omständigheter. Och ett sätt, ett praktiskt sätt att faktiskt göra detta är märkligt nog att läsa profetior i Bibeln. Det kanske låter konstigt. Men jag tror vi underskattar rollen av att läsa profetior i våra liv som lärjungar till Jesus Kristus. För Bibeln talar om ett gäng profetior. En del handlar om sista tiden, en del handlar om andra saker. Och de är ofta svårtolkade, så det handlar inte om den här perfekta tolkningen här. Men jag tror profetior har en viktig roll. För profetior försöker inte bara ge, eller den primära funktionen av profetia är inte bara ge en karta i framtiden, även om vi lär oss saker. Utan det försöker berätta för oss att mitt i all oro, mitt i all mörker, så håller Gud på att uppfylla sina syften och planer i världen. Och ingenting kan stoppa det. För när vi bara kollar på vad som händer i världen, kollar på nyheterna, så kan man känna hopplöshet. Det ser inte ut som Jesus är kung om man bara kollar på eländet i världen. Men det är att läsa sådana här märkliga texter som vi ser mitt i all oro, mitt i allt det här, så håller Gud på att genomföra sina planer och syften. Och ingenting kan stoppa honom. Så därför är en sån där bok som Uppenbarelseboken, som har märkliga visioner och märkliga saker. Därför är en sån bok medicin för att ge oss hopp. För att den visar vad som egentligen håller på. När vi ser onda riken och onda system, så påminns vi om att deras tid är kort. De kommer inte ha sista ordet. Sista ordet tillhör han som har besegrat döden själv, Jesus Kristus. Och en dag ska alla knän böja sig. Så alla riken och system som verkar vara oslagbara, verkar nästan vara eviga, de är förgängliga och de kommer tystas. För vår kung är Herre. Så syftet med profetia är inte först och främst att vi kan få då den här kartan i framtiden. Det är att förändra hur vi ser på saker som sker här och nu. För det visar att Gud är igång i denna världen. Och det betyder att ondskan behöver inte skrämma oss. För de är besegrade. Deras makt är begränsad. Och vi tillber han som har obegränsad makt. Han är vår pappa. Och han har givit oss, tills han kommer tillbaka, ett uppdrag att göra fler lärjungar. Att fler ska få lära känna honom och få ta del av honom och upptäcka att han är god. Han är god och han är värd att lita på. Och att han kan befria oss från mörkrets grepp. I detta stund kan han befria oss från saker i våra liv vi inte tror vi kan bli fria från. Olika system, olika tankar, olika beroenden. Men vi tror på en mäktig kung som kan befria oss från vår skam och vår skuld och vår synd. Och han kan verkligen sätta oss fria. För den sonen gör fri, den blir verkligen fri. Och det gör att vi minns att när vi ser våra kaotiska omständigheter så säger vi fortfarande, vår Jesus sitter på tronen. Och inget kan ta det ifrån honom. Runt 100 år efter Kristus fanns det en romersk guvernör som hette Plinus den yngre. Och han skrev ett brev som vi har kvar idag till den romerska kejsaren Trajanus. För den här guvernören Plinus, han hade som uppdrag att fånga folk som anklagades för att vara kristna. Och om de vägrade omvända sig, om de vägrade, för de ville inte de skulle tro på Kristus. Så om de vägrade släppa sin tro, då torterade han dem och ibland dödade dem. Men han var så förtvivlad så han skrev till kejsaren, de bara sprids och blir fler och fler och fler. De är del av alla sociala klasser, alla kön. Alla olika jobb och alla olika nationer. Vad ska vi göra? De sprids till byarna och storstäderna. Vad ska vi göra när vi fångar dem och de visar sig vara kristna? Och då säger kejsaren, om de visar sig vara kristna, döda dem. I en sån situation är det enkelt för de kristna att tappa hoppet om de bara ser på omständigheterna. Vad som krävs i denna väldigt jobbiga situation är att sluta blicka på det omedelbara och blicka på det eviga. Trajanus är bara kung för en liten stund. Vår kung är kung för all evighet. Och hans ondska kommer tystas. För Gud kommer sätta allting till rätta. Historiens öde är i Jesus Kristus händer. I Johannes 16 skriver Jesus så här. Detta har jag sagt för er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Jesus säger, var inte rädda. Jag har besegrat världen. Lita på mig. Kolla på mig. Jag är i kontroll. Så Bibeln insisterar på att trots att följa Jesus kommer betyda utmaning, lidande, till och med förföljelse. Så säger Jesus, här är fortfarande den enda plats vi kan finna frid. Den enda plats vi kan finna hopp. Den enda plats vi faktiskt kan finna riktig kärlek. Riktig glädje. Och allt denna världen gör kommer försöka konkurrera med det där. Denna världen kommer alltid säga, lev för det här istället. Gör det här istället. Men allt vad denna världen bjuder in oss till kommer vara ett jagande efter vinden. För det kommer inte leda till någonting evigt, något mer bestående. Men Jesus bjuder in oss till det vi är skapta till. Det är Jesus som ropar att alla som är törstiga kan komma och dricka. För han är barmhärtig och han är god. Och jag ska avrunda nu, men en grej. Om vi tar en bok som Uppenbarelseboken så tror jag att vi missar ofta huvudpoängen. Många tror att Uppenbarelseboken handlar om antikrist. Ordet antikrist förekommer aldrig i Uppenbarelseboken dock, även om det finns något antikristligt odjur. Men det där odjuret är med i kapitel 11, lite i 13, lite i 16. Men den person som genomsyrar hela boken är lammet, Jesus Kristus. På något sätt har folk som pratar den sista tiden glömt Jesus Kristus som är huvudpersonen i sista tiden. Hela Uppenbarelseboken är en inbjudan att se på Jesus, att han har segrat, att han är med oss och han ska komma tillbaka. Och ingenting kan stoppa det, ingenting kan förhindra det. Han är mäktigare än allt. Och vi kan föreställa oss universums bredd med triljoner stjärnor och galaxer. Men all dess oändlighet kan inte jämföras med Jesu Kristi skönhet. Det är som en liten fluga i jämförelse med honom. och att denna oändliga kungen är just nu mitt ibland oss. Och jag tror att han bjuder in oss till att inte vara rädda. Jag tror att om vi är människor som kommer med oro och rädsla denna stunden idag, så tror jag en viktig bön för oss idag är att be till vår Herre och säga: Herre, här är min oro, här är min rädsla, ta den. Låt mig se dig, låt mig följa dig, låt mig blicka på dig istället för kaoset. Låt mig blicka på det eviga istället för det omedelbara. Bär mig igenom. För Jesus är den som har kommit att göra helt allt som har varit brutet. Och det gör att vi inte behöver vara rädd. Denna världen kommer alltid vilja att vi sätter vårt hopp på någonting annat än Jesus. Vi sätter vårt hopp genom att bli rika så vi tror att vi har säkerhet, trygghet. Vi sätter vårt hopp på hur mycket vi äger, på vår talang, på vår utseende. Men om det där är vårt hopp och vår trygghet, så kan allt det där försvinna på en bilkrasch och det är borta. Men om vi sätter vårt hopp på personen Jesus Kristus, då kan ingenting ta det ifrån oss. Ingenting kan ta det ifrån oss. Så låt mig avsluta genom att läsa kanske min favorittext i Bibeln, som ger oss just det här löftet till mig och till dig, att den som tror på Jesus och har honom som hopp kan ingen ta ifrån oss. Romarbrevet 8. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla, varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jesus är vårt hopp. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.